Vi läser först ur Jakobsbrevet kapitel 1, vers 22-25. Och detta hittar ni på sida 871 i de röda biblarna. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Och sen läser vi ur Matteus evangeliet kapitel 23, vers 1-12. Sida 698. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och de gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremser och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare. Och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet.
Som Oskar sa så är det ju många av oss som börjar komma tillbaka till livet, till vardag, till rutiner. Och just det här med att återvända hem, det är också en frågeställning som vår kultur just nu håller på att fundera kring. För i valtider så letar politiker efter att hitta tillbaka till sin ursprungliga berättelse. Att hitta hem. Både åt höger och åt vänster så ser vi det här. Där politiker försöker måla fram en vision, en berättelse som ofta anspelar på någonting som är tidigare. Om vi bara kunde komma tillbaka till innan 2015, vad skulle Sverige vara då? Om vi bara kunde komma tillbaka till folkhemmet, då har vi Sverige igen. Men det här reflekterandet kring att komma hem, det sker också bredare i vår kultur. Är det någon här inne som ännu har hunnit se Christopher Nolans film Odysseen, eller hans filmatisering? Några stycken. Då har vi ju massa bibelletter som kommer bokas efter idag. Ja, men jag och min flickvän, vi tittade på den nu i veckan här. Och den är väl värd att ses. Och Odysseen är grundtexten i den grekiska kulturen. Alltså det här är den grundläggande texten, kan man säga, i vår västerländska kanon. Det här är kanske den texten som har format vår kultur näst mest efter Bibeln, skulle man kunna argumentera. Vi kan ta den debatten sen vid fikabordet om någon är riktigt, riktigt peppad. Och i den här eposet, Iliaden och Odysseen, två delar, så får vi följa soldaten Odysseus som blir kallad till det grekiska kriget i Troja. Och han går ut i 10 år för att ge sig ut i det här kriget. Och sen när de är klara så får vi också följa 10 år när han ska ge sig hem igen. Och för att inte spoila så kommer han hem och där möts han av sin väntande fru och sin väntande hund som har väntat i 20 år. Och den här framställningen följer ju en grundläggande tematik. Utgång och hemkomst. Exitus och reditus. Att gå ut och komma hem. Och den här tematiken ser vi också i trons omtumlande drama. Inte minst får vi se det här temat om sonens hemkomst. Både i berättelsen om den förlorade sonen och i berättelsen om den eviga sonen så ser vi ju att sonen är hos sin fader, ger sig ut därifrån och så går de så långt därifrån som det är möjligt. Den förlorade sonen är ju med svinen och Jesus, han är ju på korset. Han går ner i döden. Han stiger så långt från fadern som det är möjligt. Men sen så återvänder de och de kommer hem till fest och uppståndelse. Och jag tänker också att när vi kommer till gudstjänst idag, då får vi också liksom smaka på den här visionen av att vi har liksom varit ute i våra liv, kanske hela sommaren har vi liksom, men var tron varit för mig här? Jag vet kanske inte. Men så får vi komma hem. Och vi får också förbereda oss för att ge oss ut på nästa äventyr. Vi får gå ut men också komma hem. Och så är det också så att dagens tema tro och liv bjuder in oss att också delta i den här rörelsen. För jag tänker att trons liv rymmer också det här. Att liksom gå in i sin tro för att sen kunna gå ut i sitt liv. Och så rör vi oss i det här växelspelet. Inåt, utåt. Och så får vi hoppas att tron också kan vara ett hem för oss. Ja, dagens tema det uppmuntrar oss att fundera. Hur präglar tron mitt liv? Eller vice versa, hur präglar det liv som har blivit min tro? Hur kan vi få ihop det här egentligen? Ja, i vår evangeliska tradition och i ett land som är djupt präglat av reformationen och av Luther så är det här inte helt självklart hur vi tänker kring det här med tro och liv. Och idag vill jag lite extra dyka ner i Jakobsbrevets text som har en ganska uppfriskande ingång kan jag tycka i vår kultur. Och när Luther skulle översätta Bibeln till tyska, alltså tänk att sitta och tänka, men man har ju Bibeln och då läste man ofta på latin i gudstjänsterna. Det hade jag kunnat göra för er idag, eller Oskar hade kunnat köra latin, då hade det varit en väldigt kul predikan. Nej, men man körde på latin och då tänkte Luther, ja men det är nog en bra idé ändå att vi översätter det här till tyska så att vi kan fatta. Så han gjorde det, ett stort projekt då, när han skulle översätta. Och då funderar han länge kring den här boken, Jakobsbrevet. Ska vi verkligen ha med den? Alltså ska den verkligen vara med i Bibeln? I kanon? Är det verkligen en bok som är inspirerad av Gud? Funderade han kring. Och den här frågan berör just vad Luther såg som kärnan i evangeliet. Alltså kärnan i att Gud ger. Och att vi får tro och ta emot. Alltså kärnan i nåden. Att vad är det som är väsentligt i det här med tro? Är det det vi gör? Eller är det det vi tar emot? Och för Luther är svaret alltid nåden är först. Och vi behöver bara nåden. Vi behöver Guds nåd. Och vi behöver tro. Om vi försöker ersätta nåden och tro med någonting som kommer från oss. Då har vi landat fel. Ungefär så ser frågeställningen ut hos Luther. Och så brottas han med det här i sitt eget liv, sin förkunnelse i reformationen. Ja, men det är tron och det är nåden. Det är där vår kristna tro har sitt hem. Behövs någonting mer än det? Det är ju frågan då. Och så har vi Jakobsbrevet. Och för er som har läst lite Jakobsbrevet så ser ni att där finns det lite andra betoningar. Jakob betonar ju just det här med att inte bara höra utan att göra. Då ska vi bli saliga. Och så ser Luther i det här en överbetoning på att vi ska göra snarare än att vi ska ta emot. Och redan hos Paulus finner vi det här paret tro och laggärningar. Där Paulus säger att laggärningarna hade sin tid men tron på Jesus, det är där vi ska vara. Det är där vi ska leva. Och det är också utifrån den tron som vi ska verka. Så att Luther och Paulus verkar inte säga att nej men sluta göra. Vi ska bara tro och bara sitta i kyrkan och bara sjunga. Nej, så tänker de inte. Men de tänker att allting vi gör måste vara en konsekvens av den här gåvan, av den här tron, av den här nåden som vi får leva i. Och Jakob då, håller han med? Ja, det är ju en svår fråga. Men jag tänker att ett annat sätt att tänka här, det är att det här är två lite, inte olika, men lite motstridiga bilder som de ger, som vi har i samma bok, samma bibel. Och för mig är en ganska hjälpsam bild här att se skriften som en mosaik med olika färger och bilder. Där olika betoningar som ibland är motstridiga, som ibland inte går att verkligen få ihop, strålar samman. Som vi läser i psalm 119, summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är heliga. Summan av ditt ord är sanning. Vad händer med vår läsning av Bibeln när vi läser den genom den linsen? Där vi rymmer både glädje och förbannelse, tro och liv, tacksamhet och ilska gentemot Gud. Ja, när vi läser Saltarens texter till exempel, där ser vi det här. Att där vill man liksom inte rygga bort från den ena sidan av det här för att få en fin bild av Gud. Man har med allt som ryms i våra mänskliga liv. Så man tar inte bort den ena sidan bara för att den är svår att ta till sig. Man försöker se helheten. Och så är summan av den här mångfalden av bilder och texter Jesus Kristus. I honom sammanstrålar den här summan, tänker jag. Och i honom ryms både nådens totala föregripande av allting vi gör. Men där ryms också vi. Jag tänker att om Gud vill ha med oss att göra, men då är han som en dansare som liksom vill bjuda in och som tar ett initiativ, men också längtar efter att vi ska gensvara. Så vi har både Guds agerande, men också vårt gensvar och därmed också vad vi gör med vårt liv. Och i den här vackra, vackra texten som finns i Jakob så ger han oss tre stycken ledtrådar jag vill prata lite om för att just borra in i det här han kallar den fullkomliga lagen, frihetens lag. Smaka på det, frihetens lag. Lite paradoxalt. Och så vill han liksom, för att nå bortanför ytan i lagen, så vill han peka på tre saker, tänker jag. På hörsel och syn och minne. Hörsel, syn och minne. Kan ni minnas det? Bra, då ska vi se om jag kan få med på det här. Så börjar han med att prata om att vi måste höra ordet. Vad är det för hörande han är ute efter egentligen? Jag tänker att när många av oss hör att vi ska höra lagen, vi ska höra Guds ord, då tänker vi kanske på vårt enskilda bibelläsande. För det är ju en betoning vi har i vår tradition som är väldigt vacker och viktig. Att läsa ordet, borra ner i ordet, kanske i tystnad, kanske i bön. Det är viktigt, det ska vi bevara. Men Jakob var ju jude på mitten av 100-talet. Det här var det inte många privatpersoner som hade tillgång till en bibel, alltså den hebreiska skrifterna. De flesta kunde inte ens läsa vid den här tiden. Vad är det för hörande han beskriver? Ja, för honom var det helt självklart att man som jude på söndagen, eller på lördagen, men som blev söndagen i kristen tradition, gick till synagogan. Det var där man hörde ordet. Och då är det ju inte ett ensamt hörande. Det är ett gemensamt hörande. För att höra måste här också alltid vara att höra till. Att höra tillsammans. Det är där vi kan urskilja summan av Guds ord. Tillsammans i gudstjänsten. Jag tror att det är det hörandet som Jakob pratar om och säger att ni inte ska bara höra utan göra. Att vi måste urskilja tillsammans i det där. Det händer ju någonting när vi gör saker tillsammans och när vi lyssnar tillsammans. Kanske är det därför vi älskar konserter. Eller varför inte festivaler? Efter det som varit i Göteborg den här helgen. För när vi kommer samman och den här musiken som vi kanske haft i våra öron eller liksom haft inom oss, när den liksom får blomma ut tillsammans med andra, då händer det någonting och då har vi lättare kanske att ta den till oss. Också så i gudstjänsten. När ordet kommer fram i gudstjänsten tillsammans och vi får gensvara, lovad vare du Kristus, då händer också någonting med hur vi tar oss an det. Är det här någonting som kan få prägla vår församling mer? Och så för det andra pratar Jakob om ett seende. Han ger oss den här vackra bilden av lagen som en spegel. Alltså Mose lag, Mose böckerna, de här berättelserna. Han säger att det är som en spegel där vi får se oss själva. Jag tänker att i lagen så ser vi både ena och en andra del av oss själva. Ännu klarare. Vi ser både vad vi är och vad vi borde vara. Vad vi är och vad vi borde vara. Vad vi är kluvna. Vi är sårade. Vi är syndade. I Bibelns berättelser, i Mose lag, där ser vi väldigt många berättelser där människor faller kort. Människor med goda motiv som ändå inte når hela vägen fram. Vi delar upp, vi går in i konflikter, vi sårar andra, vi brister i kärlek, i trofasthet. Och så finns det alltid i de här berättelserna någonting gott som brukar komma fram. I de här sprickorna så kommer det in ett ljus där Gud kan handla, där Gud kan bli verksam. Men om man läser Mose lag, om man läser Bibelns berättelser, då är det ganska uppenbart att människan och också vi själva, om vi identifierar oss med de här karaktärerna, vi är inte hela. När vi läser lagen, när vi ser lagen, när vi ser oss själva i lagen, då får vi också syn på den här tvetydigheten i oss själva. Återigen, i Psaltarpsalmerna, i Israels folk, där möter vi det här. Det är både och. Och vi ser oss själva i deras rop efter hjälp, efter förlåtelse. Men i lagen ser vi också vad vi borde vara. För vi ser en horisont. Vi ser ett ideal. Vi ser något vi kan längta efter. Något som är gott. Som Jesus sammanfattar lagen, så är det ett liv där vi älskar Gud med hela vårt hjärta, med hela vår själ, hela vår kraft och hela vårt förstånd. Och vår nästa som oss själva. I lagen ser vi både vårt fallna jag, men också kanske vårt räddade jag. Det är jag som skulle kunna bli. Så vem ser vi i spegeln? Vi ser oss själva, ja. Men om vi tittar riktigt, riktigt noga ser vi kanske en skugga bakom också. Där vi ser vårt jag som det kan vara, som det borde vara och som det är i Kristus. När Kristus är i oss. Och så slutligen pekar Jakob på det här med minne. Att vi måste minnas det som vi sett i den här spegeln för att kunna agera rätt. De här två bilderna jag har målat fram av att höra tillsammans och att se in i lagen, identifiera sig själv med den, det måste också leva med oss. Det kan inte bara bli en abstrakt verklighet, det måste vara med oss. Där blir tron verklighet när vi minns den. Kyrkofadern Augustinus, han reflekterar också kring det här med minne i sitt verk Bekännelser. Och han menar att egentligen så finns det ingen mänsklig person. Det finns ingen mänsklig agens utan just minne. För varje enskild nu håller på att försvinna. När jag säger ett ord till er så håller det på att gå förlorat och övergå till nästa. Och så är det bara med det vi vet från tidigare som vi skulle kunna säga något om framtiden. Om jag inte kommer ihåg, då kan jag inte tänka vad som skulle kunna komma härnäst. Så nuet, det håller på att försvinna. Och jag kan egentligen inte säga något om framtiden. om jag inte minns väl. Det är i minnet som våra berättelser och våra liv får utrymme och kan bli levande. Minnet av både våra mest glada men också skamsna stunder. Där kan vi skapa ett utrymme för Gud att bli levande. Att höra och se och minnas. Det tänker jag också är just det vi tränar oss på här i gudstjänsten. Att höra ordet. Att se oss själva som det är. Men som det också kan vara. Och att minnas. Minnas vad då? Minnas det Gud har kallat oss till. Och det Gud längtar efter med våra liv. Att leva och minnas den här fullkomliga lagen. Frihetens lag. Vad händer om vi ser tron just som de här praktikerna? Alltså tron kanske inte är den där bara abstrakta saken i mitt hjärta. Utan jag tror när jag hör. Och jag tror när jag ser. Och jag tror när jag minns. Och jag tror när jag gör allt det här till handling. I mitt liv mot min nästa. Jag tänker att det händer något med vår sätt att förstå kristen tro då. Och så har vi pratat nu mycket om vad vi ska göra, hur vi kan göra den här tron levande. Men så har vi alltid den där Jesus. Han är ju lite jobbig. Han kommer ju alltid med den där andra betoningen som är lite jobbig att höra. Och som kanske också är nödvändig. För riskerar inte det här fokuset att tänka till, att se, minnas, höra, att göra oss lite självupptagna? Att vi liksom fastnar i någon slags idé om det här med kristen tro och våra liv. Och så blir det liksom som att vi fastnar i oss själva. Åtminstone verkar det här vara vad Jesus anklagar sin tids religiösa elit för. För de verkar bli lite för fästa för vad de ser i spegeln. De verkar fastna lite för mycket i den här lagen och se det som är gott. Men fastna lite för mycket i det där. Och så är Jesus som absolut mest tuff mot dem. Det är inte syndarna. Eller de som är liksom sin tids stora, det som man såg som det här är fult, det här är syndigt. Utan det är fariseerna som får Jesus absolut skarpaste kritik. Där de har gjort tron till någonting, en börda de ger över till andra människor. Där tron blir ett yttre skådespel istället för en levande tro. Ideal och lag, det är någonting som är gott att ha. Det kan vara som ett hem. Men det riskerar just att spilla över till andra människor. Där tron inte blir i synk med livet. Där det blir en flykt, en abstraktion. Ett sätt att ställa sig över andra. Och så är det så att om vi börjar läsa Bibeln. Identifiera oss med dess karaktärer och tänka att det är vi som är hjältarna. Det är någon annan som är de där skurkarna. Det är någon annan som är fariserna. Då tror jag vi har missuppfattat det. Det är ju vi som måste se oss själva i det här. Det är inte någon annan Jesus pekar på. Utan kanske kan vi se det här som riktat till just oss. Att vi inte bara för att det är ganska bekvämt ställer oss på Jesus sida. Och ställer oss och nickar med honom att det är bra Jesus att du säger till fariserna hårt här. Kanske är det vi som står på andra sidan och behöver ta emot Jesu förmaning. Han ger ju en så tydlig uppmaning i slutet av evangeliet. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här vänder ju Jesus upp och ner på vår tro och vår syn på våra egna liv. Och vi kommer liksom inte undan det där. Vi kan inte lära oss det här en gång för alla och säga, vad skönt, nu har jag lärt mig att Jesus vänder upp och ner på det här och så går jag vidare. Det där är något vi hela tiden måste komma tillbaka till. Att Jesus vänder upp och ner på alla våra bilder av hur det här hänger samman. Jag tänker just att vi måste få vara där i den här utmaningen och i den här spänningen där Jesus hela tiden utmanar men också uppmuntrar oss. Där tänker jag att tron också kan få bli levande. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, kom och var närvarande i vår gemenskap. Kom Gud och var närvarande i sången, i tystnaden. Kom Gud och hjälp oss att andas. Hjälp oss Gud att göra vår tro till liv. Hjälp oss Gud att handla i den här världen som så desperat behöver kärlek. Hjälp oss Gud att se varandra med din blick. Hjälp oss att se, hjälp oss att höra, hjälp oss att minnas ditt kors. Amen.